Välkommen till Bubblication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här, och vi är här varje fredag för att leverera brain bubbles till er. Och vad är då en brain bubbla? Jo, det är inspirerande och utbildande innehåll. Och vi har faktiskt en hel plattform och publikation online som ni kan klicka in på bubblication.com, där ni kan läsa massa underhållande och intressanta och utbildande artiklar. Mm. I dagens podd, Kristin, så ska vi ge oss ut på djupa vatten.
Ja, precis vad det ämnet är. Handlar om havet är djupt.
Havet är djupt. Det är också en av mina favoritfilmer. Havet är djupt. Lilla Sjöjungfrun är helt underbar.
Jag älskar den. Alla Disney-filmer är ju i sig härliga, men den är så. Ja,
men vad tänker du på när du tänker på att på havet, eller att havet är djupt?
Jag tänker på att jag får en flashback till när man var liten och var utomlands och gick på stranden och letade efter såna här snäckor. Jag vet inte om du har gjort det, som man lyssnade i för att höra havets brus.
Ja, de här stora, men det har väl de flesta gjort, ja, tror jag. Underbart.
Ja, men det var någonting jag gjorde, och man trodde ju då att det var just havets ljud i snäckan som man hörde. Men så var ju inte fallet. Det är ju faktiskt, det är ju som en resonator i det här hålrummet som gör att ljudet vibrerar, och då tycker man att det liknar då havets vågor.
Härligt, men man kände ju ändå alltid att man kunde plocka med sig det här. Men det är alltså omgivningens ljud som resonerar.
Mm, precis.
Undrar då vad som händer om man tar med en snäcka på ett wave.
Ja, det får vi testa.
Man får lite bip-dip-bop tillbaks. Ja, men när jag tänker på snäckor, då tänker jag ju på alltså såklart Fibonacci-talserien.
Mm.
Skitnördigt, men...
Jag kan ingenting om den.
Nördigt, skit. Nej. Nördigt.
Nördigt, inte nördigt. Kanske lite både och.
Nej. Har du talat om Fibonacci?
Jag har talat, men jag har väldigt dålig koll.
Ja, han var i alla fall en matematiker som...
Ja, redan där kan jag säga att nu vet jag ingenting.
Nu är det skitnördigt.
Ja, förlåt.
Ja, han var i alla fall... Han var i alla fall verksam i Pisa då, Italien, på 1200-talet, och han gjorde en hel del studier på kaninpopulationer, hur de fick massa bebisar, hur de förökade sig, upptäckte då att det fanns en viss, ska man säga, kontinuitet i det, eller ändå en serie av tal som man kunde koppla till det här. Och den lyder, jag ska inte dra hela raddan för då kommer vi somna här och folk kommer trycka next pod.
Ja.
Men den går ungefär så här: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadda.
Mm.
Och då är det så att ettan och om man, det numret som man har, det är summan av de två tidigare talen, så att 0 plus 1 blir 1, 1 plus 1 blir 2 och så vidare, så bygger man på sådär.
Mm.
Och tittar man då på en snäcka här, för nu var jag ute och svävade, så de här snurrorna som man ser, eller hur den är uppbyggd, om man tittar på avstånden i böjarna på snäckan, så följer den också den här Fibonacci-talserien, och den är återkommande genom naturen. Och det är, tycker jag, väldigt, väldigt intressant. Antalet kronblad på blommor följer den här talserien. Man kan hitta det hur kottar är uppbyggda, och kollar man i kylskåpet, jag gillar ju blomkål, då kan man också se hur de buketterna är arrangerade också enligt den här.
Men vad intressant, talserien. Så det är inte alls så slumpmässigt i naturen som man kan tro då?
Nej, det är inte det. Och sen finns det också någonting, nu svävar jag iväg här, som heter gyllene snittet, men det är också 0, någonting bla bla bla, ett snitt som gör att någonting är väldigt, det anses vara perfekt eller estetiskt tilltalande. Och om man delar en nummer i Fibonaccis talserie med det som kommer efter, då är man på det här gyllene snittet också, more or less. Så att naturen är smart och inte så slumpartad som
man kan tro.
Nej.
Nej,
men det hade väl kanske lite på känn redan innan.
Det hade man väl.
Men ska vi dyka tillbaka ner i
ner i havet? I djupet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi börjar med vår faktaruta, tycker jag.
Ja.
Cirka 70% av planetens yta är täckt av just hav. Och i själva verket så rymmer haven omkring 96% av allt vatten på jorden. Och det största havet är Stilla havet, som täcker cirka 30% av jordens yta. Det är mycket. Havet är även vår största källa till syre, och hav producerar 70% av syretillförseln i atmosfären. Och tack vare marina växter som släpper ut det här som en biprodukt av fotosyntesen. Och en särskild växtplankton beräknas vara ensam ansvarig för var femte andetag som en människa tar. Och havet är också hem för världens största levande struktur, Stora barriärrevet. Det mäter cirka 2600 kilometer och kan till och med ses från månen.
Det är Stora barriärrevet och Kinesiska muren där, ja.
Precis. Det är de man ser. Vi kan ju, om vi tittar på havets storlek och inverkan på livet för alla organismer på jorden, så förblir ju havet ett mysterium för oss människor. Det är ju mer än 80% av havet som aldrig har kartlagts egentligen. Och inte heller utforskat eller ens setts av människor.
Och en vita fält på kartan.
Ja, precis.
Spännande.
Och det är mycket större andel av månen och Mars ute som har kartlagts och studerats än vår egen havsbotten, till och med.
Och det kan man ju tänka att det är lite sexigare att åka till månen och sätta upp en flagga där än vad det är att dyka ner
i en annan planet.
Let's go to space.
Ja.
Har ni inte gjort det, så lyssna på vårt avsnitt Lost in Space också. Det är väldigt bra. Har någon haft sex i rymden?
Precis.
Det får ni svara på där, inte här.
Inte här. Ja, såklart, även att det finns jättemycket mer att lära, så har oceanografer redan gjort jättemånga fantastiska upptäckter. Och till exempel vet vi att havet innehåller höga bergskedjor och djupa dalar. Och toppen på världens högsta berg, Mount Everest, som mäter 8849 meter högt, om jag inte missminner mig, skulle inte ens bryta vattenytan om den placerades i Marianergraven i Stilla havet. Vilket då är en av de djupaste dalarna i havet.
Ja, det är ju väldigt häftigt, som jag brukar säga. Och jag tycker det är helt galet att du har memorerat hur högt Mount Everest är. Men det har vi också gjort en hel podd.
Det har vi ju faktiskt.
Kan lyssna på.
Och Challenger-expeditionen som ägde rum 1872-1876 har representerat ett väldigt stort steg framåt när det kommer till just vår förståelse för haven. Charles Whewell Thompson var den skotske naturforskaren som ledde den här expeditionen och forskningen. Och under expeditionen så katalogiserade man över 4 000 nya arter. Och resan bekräftade också att det fanns liv på 4 389 meter under havsytan.
Och det undrar man ju hur de gjorde då. De måste ha skickat ner sänken eller små spannar. Eller, de måste ha haft jättelånga rep, tänker jag.
Jag tror att det var många som strök med. Ja, det är bara en gissning, men om man tänker på dykning och så, det är ju farligt nu, fortsatt med modern utrustning. Och
har du sett de här första dykarklockorna som man har, de ser ju riktigt sjuka ut. Vi kommer lägga upp det på vår Instagram. Men det är ju som stora plåtgubbar och det är syreslangar och grejer, men jag tror inte de skissar ner någon gubbe där till 4000 meter.
Nej, det gjorde de nog inte, men det var väl säkerligen inte helt okomplicerat.
Nej, garanterat något.
Och den här upptäckten, den motbevisade den tidigare uppfattningen om att marint liv inte var möjligt efter 549 meter under havsytan. Och den verifierade också variationen i temperatur på havets djup, vilket då bekräftade förekomsten av havscirkulation. Så det var en väldigt produktiv expedition.
Ja, och den blev också väldigt tongivande för oceanografi också framöver. Och så Marianergraven som vi var inne på, det är ju den här jättestora, vad ska man säga, dalen. Eller vad heter det, kanjonen kan man också säga, vilket är väldigt konstigt. Havskanjonen då, som är en djupdal. Då har man då den absolut djupaste punkten i Marianergravet också då fått namnet Challenger-djupet efter den här expeditionen och då led forskningsfartyget då, som hette just HMS Challenger.
Mm.
Och Challenger-djupet är närmare 11 kilometer djupt.
Det är djupt.
Och det skulle faktiskt dröja ända till 1960, även om jag ska vara helt ärlig att jag tycker att det låter tidigt. Men det dröjde då till den 23 januari 1906 då den första bemannade farkosten kom ner till botten och den rattades då av Jacques Piccard och Don Walsh.
Mm.
Och sen har vi ju alla våran kära film, eller jag vet inte vad du tycker, men Titanic var ju the shit när den kom. Jag tror jag gick och såg den 7 gånger. Jag gick och såg den 7 gånger på bio.
Jag kunde inte se den på bio för jag bodde i en sån liten stad så vi hade ingen biograf.
Nej, vad fick du göra då? Pirat?
Fick vänta tills den kom ut på video.
Nej. Vi måste sätta oss och kolla på någon stor bild TV på tillsammans så du får the real Titanic experience. Ja. Men... James Cameron som var regissören till Titanic, han gjorde ju faktiskt massa riktig forskning i samband med det. Och han gjorde ett samarbete med National Geographic bland annat. Och den 26 mars 2012 så var han också nere på Challenger-djupet. Och han, då hade ingen varit där nere på närmare 50 år då, som den här förra bemannade farkosten.
Mm.
Och då var de nere på ett registrerat djup av 10 898 meters meter, men det var faktiskt några meter grundare än 60-talsexpeditionen så de kanske prickade ännu mer rätt in i skrevan.
Ja.
Sen är det lite sorgligt när just Titanic är ju faktiskt också ett av världens mest fotograferade skepp även om det ligger på ett stort djup. Och man tog ju, James Cameron tog ju jättemycket bilder när man var nere och det är många expeditioner efter som har varit nere och plåtat också med obemannade farkoster. Men oceanångaren då som det håller på att smula sänder av metallätande bakterier och man räknar nu om att det om 25 år bara kommer vara en liten rostfläck klar.
Oj, det är ju tråkigt.
Men det får man tycka att det är fint att det är dokumenterat.
Mm. Ja, verkligen.
Jag tycker vrak ger mig lite rysningar, jag bara tänker att det ska... Såg en så underbar norsk film nu i helgen om en, den kan jag tipsa om, den var spännande. Mm. Normen är jävligt bra på katastroffilmer, det är en oljerigg som sjunker och då är de nere och dyker. Och den här heter Nordsjön och då är det just en sån här oljerigg som går ner och så är det en liten robot som är ner och letar efter luftfickor då i vraket för att se om de kan hitta något. Någon alive down there. Och jag vet inte, kommer du ihåg den här Kursk-incidenten med ubåten som sjönk? Det var en rysk ubåt som sjönk när vi var ganska små. Och då kunde de ju höra knackningar typ 2-3 veckor efteråt.
Usch.
Ja, havet är djupt.
Havet är djupt, precis.
Stilla havet är väldigt djupt.
Stilla havet är väldigt djupt. Och Stilla havet är ju inte bara världens största hav, som jag nämnde innan, som täcker 30% av jordens yta, utan även det djupaste havet med ett medeldjup på 4280 meter. Och Stilla havet sträcker sig från Norra ishavet i norr till den Antarktiska oceanen i söder och separerar Asien och Australien i väst från Amerika i öst. Stilla havet upptäcktes relativt sent av européerna då Marco Polo och hans entourage på 1200- och 1300-talet besökte den västra delen av regionen. Och därefter såg spanjoren Vasco Nunes de Balboa den 25 september 1513 ett hav från ett berg på Panamanäset och kallade det Söderhavet. Och det var ju eftersom han kom från norr och såg havet utbreda sig söder om näset.
Aha. Det är spännande. Och vet du hur Stilla havet har fått sitt namn då?
Nej.
Det har att göra med upptäckaren, sjöfararen och upptäcktsresanden Ferdinand Magellan. Och han korsade ju då Atlanten 1519. Och då hittade han så småningom vägen till en annan vattenmassa då som för honom var okänd. Och han kallade det då Stilla havet efter det fridfulla och havet. Det var så lugnt och skönt där jämfört med Atlanten. Men han visste ju inte då att Stilla havet skulle erkännas som det största havet på planeten med 59 miljoner kvadratkilometer. Och det är också därför det heter Pacific Ocean på engelska. Mm. Pacific betyder ju av lugn karaktär.
Mm. Havet är ju hem till nästan 95% av allt liv. Men då kan man ju undra, hur började livet i havet egentligen? Jo, det var ju så att när vår planet bildades uppstod enorma vattenmassor över stora delar av jordklotet. Och när kontinenterna bildades så rådde rätt instabila förhållanden på land. Medan havet erbjöd ett mer gynnsam miljö där liv kunde utvecklas och frodas. och därför inte bara uppstod utan även utvecklades de flesta ursprungliga livsformerna i havet. Än idag har den marina miljön en rikedom som inte har sin motsvarighet i något annat ekosystem.
Nej, det är häftigt med de här arterna. Och då kan man ju fundera, så vi har ju väldigt mycket om biologisk mångfald. Men varför har du koll på varför det är så viktigt egentligen? För jag tänker att man har det väldigt mycket, så jag tänkte bara att vi skulle liksom grötta lite i det. Men biologisk mångfald är väldigt viktigt för att vi har ju de minsta organismerna i våra ekosystem. Och plockar man bort en så är det risk för att hela kedjan rasar. Och det finns bara så mycket ett ekosystem klarar av. Och ju mer man tar bort, desto skörare blir ekosystemen. Och vi har ju väldigt stabila, utvecklade marina ekosystemen. De har ju fared a very hard life det senaste. Det är överfiske och det är ljudföroreningar för de stora, liksom stora organismer som inte kan navigera. Och det, ja, det är inte så himla trevligt. Och sen behöver vi inte ens prata om plasten, men det kommer vi till ändå. Men här har vi ju då den största reservaren för biologisk mångfald. Om man bara ska jämföra det med på land, för att det kan bli lite okonkret om man tittar på alger och sånt där. Men om vi skulle ta bort pollinerande fåglar och insekter, så står de för en tredjedel av världens produktion av grödor på land. Vi skulle till exempel inte ha äpplen, körsbär, blåbär, mandlar, allting som behöver pollineras. Och tänk då hur mycket vår tillvaro, bara det här att var femte andetag har vi tackat plankton för. Vad händer då om vi börja skära i den här biologiska mångfalden? Tittar man just konkret på liksom korallrev, så skulle våra kustlinjer ta otroligt mycket stryk. Det är en så här direkt mekanisk effekt av det. För de skyddar ju mot jättehöga vågor. Och skulle man, det är nästan 2 miljoner människor som litar på skydd runt längs kusterna av de här stora barriärreven som vi har. Och om man då skulle tänka sig att vi skulle konstruera vågbrytare för samma effekt, det hade ju varit liksom världens största ingenjörsprojekt ungefär. Sen är det också så att medicinska upptäckter skulle bromsa in, och korallrevet anses faktiskt vara anses vara havets medicinlåda. Plantor och djur håller liksom i revet biologiska nycklar till en hel del sjukdomstillstånd, och man tittar väldigt mycket på bioorganismer som lever i havet för att kunna ta fram nya ämnen. Till exempel har revet eget kemiskt skydd mot attacker och sådär. Och man tror att detta kan bota allting från cancer till artrit, Alzheimers, hjärt- och kärlsjukdomar, och titta på de här kemikombinationerna som finns i de här reven. Så att om man tänker på att vår hälsa är direkt knuten till korallrevens hälsa till exempel, då blir det ju ganska så vanskligt men om vi börjar giddra för mycket med havet.
Ja.
Och eftersom man inte ser det och vi inte är där nere och simmar runt, så kanske man inte tänker, vi tänker mer på månen än kanske vad som döljer sig i havsdjupen och som bibehåller vårt liv.
Precis. Nej, vi borde ta bättre hand om vårt hav och vad som finns där under. Havet är djur. Men ska vi gå in lite på vad som mer finns i det här fascinerade djupet? Det finns ju en del djur också.
Förutom plast.
Förutom plast då, ja. Så, och korallrev. Det finns ju väldigt många djur som är otroligt fascinerande. Och som vi nämnt tidigare, så vet vi väldigt lite om det mesta av havets marina liv. Det är ju på grund av storleken på havet och vattentryck som begränsar vår utforskning av haven. Så mycket att, ja, det uppskattas ju att vi har identifierat ungefär en tredjedel av det potentiella marina livet som lurar under ytan. Vilket är ju inte mycket då.
Nej, och frågan är om vi hinner upptäcka dem innan vi har ihjäl dem. Det vet vi inte.
Nej, precis.
Nu blir det väldigt mycket domedagsprofesi här på mitt hörn.
Nej, men det är ju faktiskt möjligt att de flesta av de här är mindre organismer. Men det är också troligt att vissa är valar och andra däggdjursarter som ännu inte upptäckts.
Ja, tänk om man skulle hitta en ny valsort som så här. Ja, det hade varit väldigt häftigt.
Ja, och vi gör ju framsteg dock. Det är ju genomsnitt 2000 nya arter som upptäcks varje år. Så att det händer lite saker i alla fall.
Ja, men det är ju bra. Men och sen behöver tänka mig, de här fiskarna, organismerna som lever på väldigt, väldigt djupt djup. De har ju också så här utvecklat olika, alltså de ser ju helt annorlunda ut i kroppen och så för att kunna leva på och klara av att leva på det, de djupen med det trycket som är. De har till exempel olika lipidtyper än vad vi har, de är packade på ett annat sätt vid de här höga trycken. Och om man då för upp dem till ytan, så kan det bli jättemalfunctions i hela kroppen på de här organismerna. Och sen är det ju De flesta fiskar som har en simblåsa eller luftsäck in i kroppen som kan leva upp till 2000 meters djup. De använder ju den för att hålla sig på en viss nivå. Liksom. Och när fiskar då tas bort från sin typiska miljö eller sitt speciella djup så kan ju de här sväckarna svälla upp och inälvorna då tryckas ut genom munnen. Och i vissa fall kan den här luftblåsan till och med explodera.
Not so nice.
Ja, en lite mer positiv not då så är det vissa av de här som biologiska djuren som har en lever som kan hjälpa till att motverka lite av de här toxiska förgiftande effekterna då av lägre tryck, men de lever ju, de vill låta dem vara där.
Ja, de behöver vara där nere.
Ja.
Ja. Vi har ju fler fascinerande djur, den här bland annat bläckfisken är ju en spännande varelse av flera anledningar. Den har 3 hjärtan, visste du det?
Nej, det visste jag faktiskt inte.
Och
gud, var sitter de då? Sitter de till sig ihop eller?
Ja,
3 hjärtan
det är en bra fråga.
Har de en i en arm eller?
Nej, det tror jag inte. De borde väl sitta rätt centrerat tillsammans eller? Ja, vem vet. Vi kan titta vidare på. Deras blod är också ljusblått. Och en vuxen bläckfisk kan pressa sig genom ett hål som är lika stort som ett mynt. Det kan inte jag förstå.
Är det de här gamla mynten då, eller som vi hade i Sverige på 1600-talet? Eller?
Just det. De var megastora.
Ja, de stora plåtbrickor.
Ja. Nej, inte de, utan det är de moderna mynten som jag förstår det som man jämför med. Och bläckfiskar är ju också helt döva. Bläckfiskar. De är också helt döva och kan lossa sig själv från sin arm för att om de behöver fly från ett rovdjur. Så då senare så växer de bara tillbaka den armen som de tappade. Och det blir inga bestående liksom negativa effekter eller men av det. Utan det
är rätt. Jag vet att de forskar lite grann på det här. Just att kunna, just den här processen för människor, att om en arm trillar av. Så vad är det för tillväxtfaktorer som jobbar för att armen ska, och det har någonting med stamceller att göra. Nu är jag inte helt researchad inför det här, men jag tyckte det är intressant att nämna. Man har också då lyckats återskapa med samma process genom stamceller på, ja, men så här, människor, en fingertopp som har blivit liksom avhuggen har man lyckats återskapa genom samma då process där man har fått inspiration från bläckfisken.
Ja, precis.
Sen finns det ju mer fascinerande. Vi har bland annat någon som gillar att äta bläckfiskar som den jagar upp till 2000 meters djup. Och det är ju då kaskelottvalen. Jag tycker ju valar generellt är så jävla coola djur.
Ja, de är
de är ju dels superintelligenta, känns det som, och forskning tyder på det. Och sen låter de ju så här. Då, där kan vi kanske klippa in lite sån.
Nej, det där lät mer som ett spöke.
Hemsökt. Ja, men kaskelottvalen kan i alla fall bli över 20 meter lång. Fast då är den liksom, är den 20 meter lång, då är den stor bese. Den är också en kosmopolit. Det tyckte jag lät lite som havets jetsetter.
Oj!
Men den finns i alla världens oceaner. Och sen är då huvudet en tredjedel av hela längden. Och anledningen till att huvudet är så jävla stort för är för att den har typ en olja eller vätska i huvudet som heter spermaceti. Så tror jag att det uttalas. Och den då gör att de kan ekoloda eller navigera. De sänder ut de här klicken och sen hur den resonansen de får den här oljan blir ju då, hjälper dem att navigera. Och det finns ju forskning som visar också att de inte bara är en jäkla på att navigera, men de kan också varna varandra. Och det finns studier som har visat att generationer av kaskelottvalar undviker områden där späckhuggare har attackerat. Så att de vidareför den här kunskapen, och då när de går förbi ett sånt område där det har varit en späckhuggarattack, då dyker de ner på djupt så att de inte ska åka på det. Och späckhuggarna är ju kaskelottvalens enda typ naturliga
fiende.
Men den här oljan som de har i huvudet i alla fall, den tycker vi människor var kanon i alla fall under 1700- och 1900-talet. För man använder den då för att framställa ljus och tvål och kosmetik och sen även maskinolja. Så att under då den här perioden så utsattes kaskelottvalen för en väldigt omfattande valjakt. Och då skulle man ha tagit den här spermacetioljan. Och sen vill man också ha tagit något annat som heter ambra som man tog från kaskelottvalen.
Ambra. Ja, ambra är väl, är det inte det med parfym och så eller nej?
Jo, precis. Det är grågula eller bruna klumpar då som kan väga allt från ett halvt till 75 kilo. Men det behöver man inte ha ihjäl en val för att hitta, för det kan hittas flytande i havet eller på stränder i Afrika, Indien och Mellanamerika. Jag fick alltid höra att det var liksom valkräks. Men det verkar mer vara typ en gallsten som de har.
Mm-hmm.
Men den har ju då den här doften då som är så speciell, eller ambra då. Som man, nu brukar man ju ambra mer på syntetisk väg. Men man, eftersom man kan hitta den bara flytande, så är det ju ingenting som gör valen illa. Däremot så var det ju inte jättekul att vara kaskelottval här under den här perioden då, under 1800-talet. De hade dock ett försvar. Det finns en story om att en ovanligt stor kaskelottval sänkte den amerikanska valfångaren Essex år 1820, så den kunde ha ihjäl lite skepp.
Ja, den var inte helt, hade den lite
var inte
försvar.
Helt försvarslös. Mm. Sen kan man tänka då, om man tänker att valar är så jävla intelligenta som vi hör hela tiden, varför fortsatte de att bli jagade på det här sättet? Och det visar en ny studie nu som kom ut i mars 2021, visar på faktiskt att det gjorde de inte. They didn't just stick around och vänta på att de här valfångarskeppen skulle komma. Deras naturliga försvar när de blir attackerade av späckhuggare är ju att liksom simma ihop i en ring och plaska med stjärtarna och jaga bort späckhuggan. Och då försökte man, de i början då, den här strategin mot valfångarfartygen med inte så då lyckat resultat, tyvärr. Men på bara några år så sjönk antalet lyckade harpunträffar på valar med 58%. För de gick då ifrån den här strategin och simma i defensive circles, eller vad man ska kalla det. Och istället började de simma upp mot vinden, alltså i den riktning fartygen inte kan segla utan att kryssa.
Men gud, så intelligent.
Häftigt, va?
Jättehäftigt.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, men havet är coolt. Jag tänker också, det finns ju kanske mer saker man kan lära sig från havet, just det där manlig och kvinnlig könsindelning till exempel, om
ja,
man tittar
precis.
På sjöhästarna.
Ja, sjöhästar är ju de enda djuren i hela djurriket där hanen och inte honan tar hand om sina ungar. Sjöhästhonan lägger ner äggen i hanens lilla påse, alltså en liten känguru, och där befruktas äggen och sjöhästungarna växer där tills det är dags för dem att födas.
Men det är ju helt galet, så det är som att man bara, hej, här får du mitt ägg och så befruktar de dig själv. Gud vad skönt.
Precis.
Det låter.
Smidigt ju. Och sjöhästarna är också monogama och parar sig för livet. Så när de parar sig ger de också ifrån...
Det här låter som ett kanon...
djur. Eller hur?
Ja.
Och när de parar sig ger de också ifrån ett väldigt fint musikaliskt ljud. Som jag inte har en aning om hur det låter, men det kan vi ju kolla upp. Ja, kanske.
Jag har också hört, men det här är jag inte helt stenkoll på, att de är jättegulliga, att de träffas på morgonen och typ dansar tillsammans varje morgon och länkar samman svansarna och sen separeras de, säger god morgon och tjena sen.
De har lite socialt umgänge där också.
Ja, det låter väl trevligt.
Ja. Men det finns ju också en del märkliga djur i haven. Och där har vi ju till exempel...
Om inte sjösten var märklig så har vi even more coming.
Ja, men de är ju mer fascinerande tycker jag. Sen finns ju vissa, vi går väl över på dem. Lite mer, vad ska man säga, fula djur ska vi inte säga. Men vi kommer nog behöva lägga upp lite bilder på Instagram. På de här trevliga djuren som vi ska prata om nu.
Djuphavsfiskarna.
Precis. Ja. Vi har ju till exempel frillhajen som finns i Atlanten och Stilla havet. Och den har ett hajliknande huvud och något som liknar en ormliknande kropp. Och den lever förmodligen inte tillräckligt djupt i havet för de flesta strandbesökarnas smak. För faktum är att de här frillhajarna oftast upptäcks i vatten så grund som 49 meter djupt.
Ja, men det känns ändå rätt safe. Kanske mer om man är ute och badar på en...
Ja, men ändå, det är väldigt nära för att det ska komma en sån hajliknande orm.
Ja.
Muterad grej. Och de beskrivs ofta som en levande fossil där de äldsta resterna går tillbaka för mer än 2,5 miljoner år sedan.
Alltså, den har funnits så länge.
Ja.
Lite som krokodiler, en riktig långkörare.
Mm. Alltså. Mm. Nej, den går inte ut i första taget.
Nej, men sen finns det också en fisk som kallas för blobfish eller också known as fathead. Jag ger mig inte på det latinska namnet, men Smithsonian Magazine noterar att det är den konstigaste, en av de konstigaste varelserna på vår planet. Vad nu det är väl subjektivt. Jag kanske tycker att blobfisken är helt normal. Men den ser inte normal ut, men den lever då på 1200 meters djup ungefär, och där är ju trycket 120 gånger högre än ytan. Och blobfishen är faktiskt också ful mest för att den kommer upp till ytan och organen då exploderar, som vi var inne på lite innan, att vi bör låta honom vara.
Ja, stackaren, det är inte hans fel.
Det är inte hans fel, det är vårt fel. Usch.
Nej, men på tal om fula djur så har vi också marulken, som bekant inte är ett vackert djur.
Men ack så god.
Ack så god, ja precis. Men de är ganska lata också, för de jagar inte sina byten. Det här kanske du vet. Men...
Nej, det här visste jag inte.
Nej, de, istället för att jaga då sina byten och simma efter dem, så dinglar de en köttig utväxt som finns på deras huvud framför munnen så att de kan locka till sig sina byten.
Ja, man har det här, the evil Nemofish.
Ja, men precis. Det stämmer.
I Hitta Nemo så är det en sån här läskig jäkel som dinglar lite. Ja. Den lyser typ också.
Ja, det kanske den gör.
Ja, det gör den i filmen.
Ja, i filmen, men jag vet inte om den gör det. Gör det.
Men du, när vi är inne här i filmens värld, jag tycker vi ska prata om Lilla sjöjungfrun.
Ja. Ja, men det ska vi ju verkligen göra.
Vad säger vi, finns de?
Finns de eller finns de inte? Nej, men det är ju, för århundraden sen så trodde man ju på mystiska havsormar och sjöjungfrur och att de fanns i alla världens vidsträckta
hav. Men nu visar du sig att det finns ju en hajorm som simmar runt där. Så att nu känner jag att...
Ja.
Vi pratar. Så nu tänker jag att...
Precis.
Det kanske finns då.
Det kanske finns, ja. Nej, men sjöjungfru är den marina versionen av legender om halvt människa, halvt djur. Och har ju såklart fångat människans intresse i evigheter. Och jag tror ju, som många av oss är ju mest bekanta med Disney-versionen av Lilla sjöjungfrun. Och det är ju en något finputsad version av H.C. Andersens saga som publicerades första gången 1837. Men i folklore förknippades sjöjungfrun oftast med olycka och död som lockade vilseledda sjömän ur kurs till ett väldigt olyckligt öde till mötes. Och föreställningen om sjöjungfruns verklighet antogs under medeltiden någon gång, och det var... Då avbildades de tillsammans med mer kända vattenlevande djur som valar till exempel. Så där var det ingen tvekan om att sjöjungfru fanns. Och de avbildades på ett realistiskt sätt. Och för hundratals år sedan så berättade sjömän och invånare i kuststäder om att de hade stött på sjöjungfru, och det var rätt vanligt.
Ja, men jag tänker att det också blir en sån där sägen. Vi har ju pratat lite grann om det så här, jättesnömannen jätte uppe på Mount Everest. Det är ju ett syndrom kanske, man har då hejs, att man har hjärnpåverkan för att det är, man har låg syresättning och sådär. Och då kan man ju säkert hallucinera ett snömonster, och så kommer man och berätta det för någon, och sen helt plötsligt så kan ju vara samma sak till havs, att man, någon tror att de har sett någonting.
Något som såg ut som
ja,
människa.
Jag tänker att det är lite samma som Loch Ness-monstret, det är ju sjöns djup där, så vi behöver inte gå in på det, men
nej.
Det är ju inte konstigt heller om någon är skeppsbruten, trött, varit uppe och seglat på segelbåtar, men seglade ju förr i tiden i så här 4 timmars skift, så du sov väl en hel natt heller.
Nej.
Utan du, och hundvakten då var mellan midnatt och klockan 4 liksom. Så att du tänker att om man är ute där och spejar på natten, vad gudarna vet vad man såg.
Nej,
och sen
men precis.
Har man börjat snacka om det. Så.
Så är det, bollen är i rullning.
Exakt.
Och plötsligt föds myten.
Mm.
Det är ju vissa forskare tror också att observationer av havsdjur eller ja, som är då i människostorlek som manater eller dugonger kan ha inspirerat till de här sjöjungfrulegenderna. För de djuren har oftast en väldigt platt sjöjungfruliknande svans och 2 simfötter som liknar stubbiga armar. Så att det kan ju likna en sjöjungfru, men som du nämnde också, de här iakttagelserna är ju oftast på långt håll. De är mestadels nedsänkta i vatten och vågor och så det är klart inte hela djuret var synligt. Och då kan man nog få en, med bra fantasi kan man nog få fram det mesta.
Ja, jag tänker om det också är lite sådär halvt nedbrytbara, förruttnade saker som flyter upp på land och man bara kanske har lite skelettstyr,
ja.
Alltså, jag vet inte.
Så det var en video som inte för allt för länge sedan florerade på
just
sociala medier om en sjöjungfru. Den var ju liksom superfake, men den fick jättestor spridning.
Ja, men såklart, bara här är ju en,
men jag blir fascinerad av att folk verkar tro att det var en sjöjungfru.
Mm.
Och tricket med de där videorna brukar ju vara att man bara filmar jättekort.
Ja.
Tydlig bild, men jättekort.
Mm.
Mm. Ja. Men det finns också rapporter om ett tempel i Japan som sägs hysa resten av en sjöjungfru som sköljde i land under 1200-talet. Och de här benen bevarades på uppdrag av en präst som trodde att den här varelsen hade kommit från det legendariska palatset av en drakgud på havets botten.
Och en triton.
Ja. Och i nästan 800 år har benen visats och vatten som används för att blötlägga de här benen har sagts kunna förhindra sjukdomar. Och endast ett fåtal av benen finns kvar idag, men eftersom de inte har testat vetenskapligt så är faktiskt den sanna naturen fortfarande okänd.
Ooh, the myth is still alive.
Mm.
Det är samma sak, det finns ju en av de här, den simmar väl lite i samma kategori, men det är ju Kraken.
Ja.
Eller kraken som vi säger på svenska. Den har ju blivit känd nu i populärkulturen mest från liksom Pirates of the Caribbean. The Giant Kraken. Men kraken är då ett havsmonster som finns främst då från början då i svensk, norsk och isländsk fiskare och sjömanna tradition. Och den framträder då främst som en gigantisk bläckfisk. Och den har då 8 eller 10 armar. Inte för att någon räknar, tänker jag, när de håller på att attackera dem sånt. Men då har en dansk teolog som heter Erik Pontoppidan, tror jag. Alltså våra uttal här. Han har då beskrivit den här i Norges naturliga historia som skrevs 1752-53. Och då har han hämtat in traditionen då från norra Norge och bergen där det bor mycket.
Mm.
Fiskar då. Och enligt Norges naturliga historia så lurar kraken på, eller kraken, jag vill gärna säga, så lurar kraken på havets botten och där maten den stora fiskstim med sin avföring.
Oj.
Trevligt. Men om den får för sig att gå upp, då måste man vara snabb som attan undan i sin båt, för att annars så kan man bli nedsugen framförallt av virven som kommer efter att den ska gå ner igen då.
Mm-hmm.
Mm.
Man vill inte träffa på The Kraken helt enkelt.
Nej, jag tänker lite slutscenen i Lilla sjöjungfrun när Ursulas armar bara så här kramas runt segelskeppet.
Ja, just det. Och ta med den ner. Ja.
Men sen blev den också, efter den här 1700-talsbeskrivningen så kom den in lite med engelska språket av den engelska poeten Alfred Tennyson skrev 1830 en dikt som han då nämnde till The Kraken. Och i den här dikten då så ruva kraken på havsbotten en evig drömlös sömn till domens dag. Vill vi höra den här?
Ja, det vill vi.
Poeten. Dikten. Vill du höra den här dikten?
Ja.
Below the thunders of the upper deep, far, far beneath in the abysmal sea, his ancient dreamless uninvaded sleep, the kraken slippeth, faintest sunlight flee. About his shadowy sides above him swell huge sponges of millennial growth and height, and far away in the sickly light from many a wanderer's grot and secret cell, unnumbered an enormous polypi, winnow with giant arms, the slumbering green, there hath he lain for ages and will lie, bathing upon huge sea worms in his sleep until the latter fire shall heat the deep. Then once by man and angels to be seen, in roaring he shall rise on the surface die.
Oj, den var fin.
Ja, väldigt lång. Och scary. Skitsvår uttal i mitten. Ja, men, se, men det här finns det ju faktiskt lite belägg för att den här finns. För att det är ju ganska nyligen man har upptäckt att det då finns, det finns giant octopuses.
Mm.
Och de Precis. Kan bli upp till 14 meter långa. Och nu har man i nutid faktiskt sett de här stora jättebläckfiskarna och lyckats få med dem på film i levande. Mm. Annars har man ofta sett dem när de har spolat upp på land och man har vetat att de har funnits för att just kaskelottvalar då som gillar att käka bläckfiskar, hörde vi, när man är på 2000 meters djup där. De får ju då, man har sett stora ärr av sugproppar på valarna, så att de, det är inte helt lättfiskat liksom där nere, utan de ja.
Ja, nej, det...
En och annan arm kanske lossnar också och flyter i land.
Precis, precis. Eftersom de bara kan droppa den. Det är en egenskap man skulle vilja ha. Kunna bara droppa.
Om man droppa ett ben, vad tänker du att du ska fastna i någon sån här rävsax i skogen? Eller bara...
Ja.
Väldigt tunnelbana.
Få ont i benet eller skadad eller så. Så bara, tjapp, nu,
ja, nytt, om det växer ut växer snabbt då, rätt jobbigt att vara utan ett ben i typ ett halvår.
Ja, nej, och det vet jag inte hur lång tid det tar för bläckfisken växer ut, men jag tror det går rätt snabbt.
Förutom bläckfiskar så finns det ju, som jag på ett sätt tycker är liksom en oupptäckt skatt. Jag tycker det är så coolt att man nu har belägg och vet att de här jättestora bläckfiskarna finns. Men sen har vi ju också...
Faktiska skatter
i havet. De är ju trevliga.
Havet beskrivs ju som planetens egna megamuseum. Det faktiskt finns fler artefakter och lämningar av historia i havet än på alla världens museum tillsammans. Så...
Åh, vad härligt, det ska jag tänka på nästa gång man hör att det är så här krig någonstans och de bombar sönder något museum eller att någon boksamling brinner upp. Att då ska jag tänka att vi har en museumreserv i havet.
Det har vi, men den är ju tyvärr där av en anledning också.
Ja, och vi har försökt också bygga på den här. Det har ju blivit rätt trendigt med att skapa underjordiska konstutställningar som dykare kan också titta på om man släpper ner olika coola grejer. Jag hatar att dyka, jag kommer aldrig se de här, men jag kan tänka på dem också.
Ja.
Så det är inte bara sjunkna skepp, det är kontemporär konst.
Det är sant, det är sant.
Havet är världens museum.
Det är det. Och det finns till exempel 3 miljoner skeppsvrak och 20 miljoner ton guld i havet.
Undrar om de fått fram den siffran, men det vore ju trevligt.
Det är väl en uppskattning.
Skulle man ju lägga vantarna på.
Ja, nej, men det är väl en uppskattning. Man kan väl inte säga exakt hur många skeppsvrak och tillhörande skatter som lurar där i havet. Men det är några som har gjort ett ärligt försök att göra en realistisk uppskattning. Och National Oceanic and Atmospheric Administration, förkortning NOAA, de tror att 1 miljon sjunkna fartyg lurar i mörkret. Andra fastställer att det totala värdet av de outvunna skatterna är upp till 60 miljarder dollar. Så då kan man undra, varför hör vi inte fler berättelser om gravrån eller dykningar där man hämtar skatter? Och det är ju eftersom att många regeringar eller privata parter sannolikt då skulle göra ett juridiskt anspråk på de här skatterna när de blir hämtade, så blir det ju en rätt dyr expedition för dem som ger sig ner och kanske inte den får behålla skatterna.
Alltså det känns ju som att de har ju börjat smuggla jättemycket knark i ubåtar och sådär för att de inte ska upptäckas av amerikanska kustbevakningen. Så jag tänker, de kan ju bara sadla om och använda sina ubåtar och leta skatter istället, lite ohederligt.
Ja, precis.
Men det har varit kanon.
Det skulle man faktiskt kunna göra.
De hade kanske till och med kunnat hitta Atlantis också, den här omtalade sjunkna ön. Jag vet inte om man ska kalla det mytologi, men den är omtalad av Platon, men existensen av den här ön eller samhället har ju aldrig kunnat befästas, men enligt honom då ska ön ha legat väster om Herakles stode, vilket då tolkats som vid Gibraltars sund. Och Atlantis ska ha varit det mäktigaste riket på jorden i sin tid. Men man tror också att det är ett hittepå grej för att så här, det här är the ultimate society, här blomstrar det här växer, att man har haft det som att... Alltså att det som är fiktiv idealstat med syfte att förhärliga uratenarnas moral och ja. Så att det egentligen så finns den ju inte.
Nej, men
då.
Man kan ju spekulera.
Men det finns massa olika likartade sägentraditioner rörande städer och bygder som har sjunkit i havet eller i jorden också då på grund av invånarnas syndfulla eller i andra avseenden då klandervärda leende, så syndafloden och allting. Sånt där. Så att Atlantis var heaven on earth tydligen, men sen... Vet inte hur det gick. Den sjönk
i alla fall. Precis, den sjönk i alla fall, ja. Ja, men på tal om sjunkande saker så har vi ju Titanic som du var inne på innan. Det är ju, det var ju det osänkbara skeppet som krockade med ett isberg, men det sjönk också med en skatt på närmare 300 miljoner dollar. Och det här skatten bestod av guldsmycken och diamanter och ädelstenar och skulpturer och andra dyra artefakter och målningar och porslin. Även parfymer också. Och många av de här oupptäckta skatterna, de auktionerades ut 2012 och 2015 och värderades upp till $190 miljoner.
Så de hittade dem då när de var nere och dök, menar du?
Det är så jag förstår
det. Ja, om det bara, men jag tänker om det bara kommer vara en rostfläck klar, kvar om 25 år, då kan man ju åka ner och bara ta guldet.
Om de inte har tagit allt då redan.
Ja.
Det tänker man att de har. Och sen har vi även The Black Swan Project, jag vet inte om du har hört om det. Det är det överlägset största skatten som hittats i modern tid. Det var Odyssey Marine som upptäckte mer än 600 000 silvermynt. Tänk när man gör den upptäckten. 600 000 silvermynt och hundratals guldmynt utanför Gibraltars kust.
Det är kanske de hittar Atlantis.
Det kan vara så. Det kan vara så. Det här utgrävningen då kallas The Black Swan Project. Och det var den spanska regeringen hävdade att skatten kom från det spanska fartyget Nuestra Señora del Mar de las Mercedes som sjönk 1804. Vi bara ignorerar uttalen just nu. Ni förstår vad jag menar.
Ja, ja. Nej, men okej. Ja, ett spanskt skepp.
Ett spanskt skepp. Men efter en juridisk strid så återlämnades bytet till Spanien och skatten värderades till $500 miljoner. Nej. $500 miljoner. Tänk
och då fick inte behålla upptäcker. Det.
Nej.
Taskigt, nej, jag förstår. Man får inte bli skattletare.
Precis.
Men ett annat fartyg är ju, som också sitter på en satt på en jätteskatt, det var ju då SS Geirsoppa, det är så jävla fult namn tycker jag, men så heter det i alla fall, SS Geirsoppa, och det var ett brittiskt ånghandelsfartyg som sjösattes 1919, och sen efter en lång civil karriär så var hon i tjänst också under andra världskriget. Hon fick tydligen sitt namn efter en indisk stad där som hette Geirsoppa, det förklarar det hela, men har jag... Det låter kanske bättre på indiska. SS Geirsoppa i alla fall seglade med flera konvojer innan hon anslöt sig till en konvoj som hette SL-64 i februari 1940, alltså mitt under brinnande världskriget. Men hon lämnade konvojen sen då när hon tömde det mesta av sitt bränsle och var på väg till Galway, Irland. Och då kom det en tysk ubåt och avfyrade en torped. Och hon gick ner med förlusten av 85 liv.
Oj.
Och en ganska rejäl skatt. Nämligen
7 million ounces,
200 ton silver som var med i lasten när fartyget gick till botten. Och det beräknas vara värt $1.8 miljoner. Det är rätt mycket. Så då 1989 så inbjöd den brittiska regeringen anbud då för att bärga lasten. Så att de var väl så här, ni får det här om ni bärgar lasten. Så det var lite smart way to go about it. Och då fick de bara in ett enda anbud, så då gjorde de ett nytt sen, en sån här uppköp i januari 2010. Och då fick det amerikanska företaget Odyssey Marine Exploration ett årskontrakt att rädda det här silvret då. Och den 26 september 2011 så fick de upp hela lasten efter mindre än 2 månaders sökning.
Se där, 2 månader låter rätt kort tid.
Ja, men de hade väl koll på vad de gjorde. Ja. Alltså, hade jag varit dem så hade jag ju varit ute och smygfiskat skatter. Man hade ju inte sagt
något. Nej, man hade ju varit lite stoppa i fickan där.
Ja, bara, åh nej, den här
försvann. Nej, den fanns ingen.
Skim a little off the top bara.
Ja, precis.
Men det.
Ja.
Och sen finns det ju mycket äldre skatter också. Det finns ju en som är över 2000 år gammal som är fascinerande, inte bara i dess värde utan också en annan cool grej som man hittade den är. Och det är ju antikvera-skatten kallas det, och det är uppdöpt då. Den hittades då 1990, det här skeppsraket utanför antikveras kust i Grekland. Jag vet inte heller hur det uttalet var, men nu är vi inne på grekiska här också, så att nu blir det som
det blir.
Ja. Och den här skatten då inkluderade guldsmycken också, mynt, marmor och bronsstatuetter och olika artefakter. Och man tror att skeppet med då alla de här värdesakerna faktiskt sjönk för mer än 2000 år sedan. Och med i lasten, så det som är det coolaste med det här vraket är faktiskt inte alla de här materiella tillgångarna, utan att den faktiskt innehöll vad man är ganska övertygad om är världens första analoga dator. Och man ser bilder på den, vi har lagt upp det på vår Instagram, så är det massa rattar och kugghjul och grejer. Och man använder den då troligtvis för att navigera och spåra himlakropparnas rörelse. Ja, och hela skatten då, inklusive den här, beräknas, värdet på den beräknas vara liksom $120 till $160 miljoner.
Fantastisk upptäckt ju.
Verkligen. Det finns ju mycket, som man säger, mycket skatter, men också mycket skrot i havet, tyvärr.
Ja, precis. man kan ju fråga sig hur vi behandlar vårt fina hav som är hem till så stor del av allt liv på jorden. Man uppskattar att 2050 så kommer plasten i havet väga tyngre än fisken i havet. Vilket är sorgligt, tycker jag.
Ja, och det finns ju också det här jättestora plastbältet som ligger ute, tror jag. Jag vet inte exakt, men det är en virvel där typ massa plast samlas och det är skitstort. Så det är ju inte så trevligt att det är med plasten.
Precis, och havsnivåerna stiger ju också över världen på grund av effekten av den globala uppvärmningen, och förbränning av fossila bränslen är ju en av orsakerna till den globala uppvärmningen, eftersom det släpper ut koldioxid och andra värmefångande gaser i atmosfären. Och havet absorberar ju den här huvuddelen av den här värmen, och när vattnet blir varmare så expanderar det, vet vi ju, och då leder ju det till att havsnivåerna stiger.
Not so good. Då har vi, då tar vi också då ihjäl våra korallrev som ska skydda oss mot landerosion, och då ligger ju 200 miljoner människor i riskzonen och blir av med sina habitat, så att vi ska inte gida med det här. Och sen, jag tycker också att det är rätt talande för hur havet mår. 2019 så var Viktor Veskovo nere på 10927 meters djup, då också i Marianergraven, det är några stycken, eller Challenger-djupet, och han hittade plastpåsar så långt ner. Inte det?
Ja, det är väl hemskt.
Och sen har man också fått upp så här små mikroorganismer som ligger på 6000 meters djup som har mikroplast liksom i sig.
Ja.
Nu, gud.
Det är tur att det finns dagar nu som World Ocean Day och så vidare som uppmärksammar situationen i havet just nu.
Verkligen, men det är ändå ett rätt steg i rätt riktning att vi i alla fall inte håller på med. Det utvecklas ju ständiga nya, man utvecklar nya, vi håller på att förbjuda engångsplast i EU. Det har kommit ny biologiskt nedbrytbart glitter. Precis. Som är mikroplaster, det kan ni höra i vårt avsnitt, glitter. Så att,
Det är inte all bad, men det finns mycket kvar att göra också.
Verkligen.
För att bevara det här fina som finns under havets djup.
Havet är djup.
Havet är djup. Havet är djup.
Och på den sombra noten så tackar vi för oss och veckans avsnitt. Jag hoppas det har varit kul att lyssna. Vi skulle bli så tacksamma, för det är ju bara jag och Kristin som sitter och gör det här. Om ni tycker att det är bra, om ni har lyssnat hela vägen till slutet nu, så kan ni inte snälla dela i era sociala medier att ni tycker att vår podd är bra, så att vi får lite fler lyssningar så att vi kan fortsätta göra det här. Vi hoppas att världen är redo för fler brain bubbles, utbildande och roligt innehåll.
Ja.
Until next Friday.
Ha det bra.
Peace out.
Hej då.
Eller simma lugnt.
Simma lugnt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.